Tack så mycket för möjligheten att vara här igen. Det är en glädje att komma tillbaka. Jag tror faktiskt att det är tredje gången som jag är här. Och det är alltid så gott att mötas tvärs över vattnet här. Det känns som ett stort släktskap här inne och en varm relation. Och vi förstår varandra på många områden. Som sagt, jag kom ju farandes från Örebro senast till Stockholm. Var jag i Stockholm igår. Och jag undervisar på Akademi för ledarskap och teologi, som det heter nu, tidigare. Precis. Så. Är det bra? De är luriga de här. Så. Och, ja, det är bra. Ni får hålla koll på mig. Coacha mig. Jag är inget bra på det här. Nej, men som sagt, undervisar i Örebro på Akademi för ledarskap och teologi, som det heter nu, i Örebro teologiska högskola, och på universitetet i Örebro också. Och engagerad sedan många år i någonting som hette Forum för tro, kultur och samhälle, som bland annat gav ut en tidskrift som hette Nod. Nod lever fortfarande, men finns i dagens regi. Har funnits under några år. Jag är engagerad där. Vi ska ge oss in på intressanta områden den här helgen, och jag brukar prata om att det pågår både sekularisering och sakralisering i väst. Både en trend där sekulariseringen intensifieras och en trend där andligheten är påtaglig. Och det är lite det vi ska tala om fram och tillbaka. Och den här rubriken, möten med andliga sökare, är liksom grundtonen, men det postsekulära finns med i själva beskrivningen. Och vad är det? Jag kommer att komma tillbaka till det flera gånger. En del av er kanske har hört talas om Jürgen Habermas, den store tyske filosofen. Det är någonting som stänger av sig hela tiden, som jag inte kan styra. Jag inkallar hjälp från högre makter och lokala medarbetare. Ja, men den kommer och går liksom. Den kommer och går. Jag vet inte. Den är lömsk. Den håller på att stänga ner sig hela tiden, och det... Ja, det jag skulle säga ligger här. Ja, Habermas, han säger, han pratar om det postsekulära samhället efter 9/11. Och han vill balansera både aggressiv sekularism och religiös fundamentalism. Det är två ytterligheter, menar han, som behöver balanseras. Och vi kan komma tillbaka till det här. Det som är signifikant för det postsekulära, det är insikten om att religionerna inte kommer att försvinna som man tänkte, utan religionerna kommer att finnas kvar, och de kan ha viktiga samhällsfunktioner. Och en annan viktig sak, både sekulära och religiösa människor har värderingar som inte kan beläggas strikt vetenskapligt. Och det är en slags ödmjuk insikt som kommer till här. Och vara både sekulära och religiösa åskådningar kan vara mer eller mindre rationella. Och det är så mycket innehåll i det postsekulära. Vi har gjort faktiskt temanummer om det i Nod och sådär. Vi ska komma tillbaka till det här. Men en aspekt av detta med andlighetens närvaro är ju, eller religionernas närvaro, eller sakralisering som man kan säga, är ju det här med andlig, så att säga, de andliga sökarna. Och jag ska ta av mig den där kavajen direkt. Jag märker ju att jag blir varm i kläderna per omgående. Ja, ja, precis. Vi kör GDG. Går det så går det. Det går jättebra det här. Ni ser, jag behöver många assistenter här. Underbart. Hamnar snett i min mikrofon. Nej, den åkte ner på halsen bara. Mickar upp mitt Adamsäpple. Jo, alltså religion och andlighet är det ju ofta en spänning mellan. En engelsk studie som kom för nu flera år sedan pekar på att andligheten ökar i en engelsk småstad medan kyrkorna långsamt går tillbaka. Människor uppfattar allmänt sett religion som ett problem. Därför att där måste individen gå in under en högre helighet, anpassa sig. Medan andligheten ligger helt i linje med en trend som handlar om individualisering, subjektivering, där man heliggör det inre och subjektiva livet. Och andligheten är så i fas. Det är mycket bekvämare att syssla med egna upptäcktsfärder, att vara privatspanare i det andliga landskapet, än att gå in under en högre helighet förstås. Och det här är en påtaglig trend som har pågått nu flera decennier. Och jag kommer att komma tillbaka till den här trenden också. Vi kan göra det säkert i frågestunder och liknande, vad det här har för betydelse. För det är inte så enkelt som det verkar. Det finns avvikelser här. Om vi går konkret in i mötet med sökaren. Flera av de här punkterna jag har varit inne på vid tidigare tillfälle. Flera av de här punkterna är ju också sådana som gäller för varje möte, ska jag säga. Och som vi kan upprepa egentligen. Just det här att varje möte med en människa är unikt och skapar sina egna förutsättningar och anknytningspunkter och bygga broar. Det beror helt och hållet på vilken människa vi möter, vilken personlig historia som ligger i bakgrunden, vilken inriktning, vilket andligt intresse den här människan har. Och då handlar det väldigt mycket om att vi vågar ställa frågor. Vi dröjer kvar, vi ställer frågor. Hur tänker du? Hur resonerar du? Och så får vi reda på väldigt mycket om den här människans livsresa som gör att vi kan knyta an på ett mycket bättre sätt. Och om vi går in i samtalet med ett syfte att liksom vinna en debatt, så kommer vi fel. Och det här vet vi nog om allihopa. Har erfarenheter av. Vill jag till varje pris ha rätt eller vill jag skapa förtroende? Vill jag vinna en debatt eller en människa? Och där får man gång på gång faktiskt tukta sina impulser och instinkter, eller hur? Vi vill ju gärna säga några sanningens ord ibland. Ibland så säger vi dem för tidigt, ibland för sent till och med. Det som man märker är väldigt snabbt de här olika innebörderna i ord och begrepp. Inom andligheten så kan man använda många allmänna ord. Kärlek, självkänsla, balans i det inre och yttre livet, ansvaret för naturen och så vidare. Det går ju inte på tvärs mot kristen tro. Jag har suttit på såna här dialogkvällar där den som håller inledningsanförandet, jag kan stämma in i varje ord som sägs. Och sen så blir samtalet efteråt, dialogen, bara inriktad på vad menar vi med de här orden? Liksom, va? Innebörden i orden blir fokus. Kristna begrepp, ja, väldigt många använder sig av kristna begrepp i sökarvärlden. Försoning, förlåtelse, kärlek, Jesus, Gud. Alltså, det är väldigt mycket kristen språkdräkt i sökarbranschen också. Likväl som många kallar sig kristna, så säger jag har gått i kyrkan, jag är konfirmerad, jag är döpt, jag har varit där och där och där och fick förbön och blev helad och så vidare. Och så frågar man, ja, hur ser du på Jesus? Ja, han är fantastisk. Men han är dock icke den ende. Och den här intressanta erfarenheten, den här inkluderande, kommer jag till en modell för alldeles strax. Det vi kan behöva göra i ett sånt här samtal, det är ju att försöka återvinna det teologiska innehållet. Ge orden tillbaka sin kristna innebörd gradvis. Och det ja, vad betyder försoning egentligen? Är det en försoning som handlar om att jag upptäcker att jag grund och botten är Gud, att jag inte är skild från Gud? Är det den typen av försoning? Det säger ju folk. Eller är det en annan försoning som kommer från ett annat håll, som Gud gjort i Kristus? Ja. Så att man kan behöva fundera en del. Man kan lura sig, kort och gott. Sen kan man också vara så avancerad så att man ger sökarspråket ett kristet innehåll. Det gör redan Paulus i sina texter. Och nu, jag får nästan behålla i mig så att jag inte bryter ut i en predikan här. För ganska många år sedan nu så ligger jag och läser första Korinthierbrevet en natt. Jag är ett nattdjur. Så att jag kom i natt också. Till Vasa. Upptäcker att han använder mycket medvetet en begreppsvärld som knyter an till den tidens sökare, mysterier, religioner och tidiggnostiska grupperingar. Han pratar om mysteriet, hemligheten, mysterion på grekiska. Hemligheten i Kristus på olika platser. Och nu jag får liksom ståpälsen som Gunde Svan när jag börjar prata om det här, för att det är så fantastiskt hur han då smusslar in det här lite varstans. Kolosserbrevet, Efeserbrevet, första Korinthierbrevet tydligast. Men han ger den här hemligheten ett kristet innehåll, ett nytt innehåll. För det fanns grupper som hyllade den hemliga kunskapen. Paulus, han tar deras ord och ger dem ett nytt innehåll. Ole Skerbeck Madsen, en präst i Danmark som jobbat med sökare i många år, han gör precis samma sak. När han firar gudstjänst med sökare, han knyter an till deras språkvärld men fyller det med kristet innehåll så de blir berörda. Faran i den här fasen, det är ju att vi fastnar i ordklyverier och definitioner. Det här röda syns ju inte alls. Ser ni någonting? Att man fastnar i ordklyverier och begreppsdefinitioner och inte kommer vidare. Så watch out, watch out. Erfarenheten är i fokus i den här kulturen. Det är smittsamt. En grundtanke bland många sökare är att det är erfarenheten som är en kungsväg in i kunskapen. Det finns en berättelse inom buddhismen som säger så här ungefär. En sökare är på väg och vill ha reda på sanningen. Och stöter på en munk, en helig man i buddhismen. Och han ger honom rådet. Om du någonsin möter Buddha eller patriarkerna, de bibliska patriarkerna, så slå ihjäl. Varför då? Just därför att de representerar auktoriteter utanför oss själva som vill dyvla på saker. Ja, men vad ska han då göra? Jo, han ska lyssna inåt. Han ska gå in i sig själv. Och där kan gurun eller vem där, ledaren, bli liksom vara en auktoritet och tala om från, använd de här teknikerna så kan du öppna dörrar till dina egna inre rum och hitta den sanning som finns där inne förstås. Och när du gör den inre resan, då hamnar du helt och hållet i en inre erfarenhetsvärld där du inte kan väga, mäta, diskutera, utan det är bara känslan som är kriteriet för sanning. Och det är klart, i själva verket säger man, läror, dogmer och förnuft är hinder för djup kunskap. I det här spänningsfältet så har jag då så många gånger varit på mässor, lyssnat på föredrag där människor utgår från sin egen personliga resa. De berättar bara sin livshistoria. Jag sitter och famlar desperat efter något principiellt, något teologiskt, någonting fast. Nej, det är liksom så här har det varit för mig. Om man är oerhört grundad i erfarenheten och det personliga, medan vi som kristna ofta handlar i det principiella, det teologiska, och tycker om att vara där. Och de kan förhålla sig till oss på det sättet att de tycker, ja men ni har ju second hand God. Ni litar på vad någon annan har sagt, ni har inte egna upplevelser. Vi har first hand God. Och så på en punkt, i flera avseenden kan de ha rätt. Alltså är det så att vi bara tar över saker och recyclar det, eller har vi någonting eget att komma med? Det här ska jag komma tillbaka till jättemycket imorgon. Men hur som helst, här har vi en intressant spänning. Vad finns det för anknytnings- och brytpunkter? Det är så jag brukar använda. Vad finns pluspunkterna som anknytningspunkter, och vad är minuspunkterna där man känner att skillnaderna bryter in och som kan öppna upp för en vändning in tredje fas? De personliga kriserna. Ja visst, det är legio. Jag har aldrig träffat någon i den här miljön som inte utgår från en krisberättelse. Det var så här för mig, men nu är det så här. Alltså man har gått igenom någonting som gör att man har hamnat i det här sökandet. Vid ett tillfälle jag var utanför Stockholm i Kungsängen, håller ett föredrag, och så sitter en kvinna på andra bänk. Hon känner sig då träffad av det jag säger, så hon ropar med hög röst i samlingen: men jag var ju nere i ett stort svart hål, vad skulle jag göra? Precis. Människor är i beråd, en kris, man letar efter utvägar. Och på sätt och vis skulle det vara fantastiskt om vi kristna vore ute vid vägskälen, på mässorna, i de här miljöerna där beslut, liksom livsavgörande beslut tas och så vidare. Men det är en krisberättelse. Men det är sådana berättelser är också konstituerande och i den kristna traditionen och öppnar för kristen, för en kristen livsväg. Det är ju så många varianter av det. Det personliga vittnesbördet och berättelserna är, som jag var inne på, AKO. Jag skulle träffa en person i Lund för en dialog. Vi skulle prata igenom hur vi skulle lägga upp det. Hela den här tiden går åt till att han berättar fantastiska saker om vad han gjort för upplevelser de sista veckorna, som handlar om Guds ledning och grejer. Han var som en riktig evangelist för sin sak. De personliga vittnesbörden är också en anknytningspunkt, för det har vi också. Och så kan vi mötas i samtal om erfarenheter förstås, men det finns ju risker i det här. Betoningen att leva inifrån, att leva i äkthet och inte bara anpassa sig efter yttre krav och förväntningar finns ju också där förstås som en anknytningspunkt och en god sak. En annan grej är ju att man faktiskt i den tidiga varianten av den här andligheten var väldigt klipsk i sin kritik av det fyrkantiga förnuftet. De tidigaste böckerna var briljanta kritiska analyser av den västerländska tanken, där man får ett fyrkantigt förnuft. Och jag kände, yes, det här är väldigt bra. Så jag kan stämma in i det. Men sen har det ju dragit väg bort i tok, som vi säger i min hembygd i Norduppland. Alltså subjektivismen, och här börjar minuspunkterna hamna. En del, ja, det här är ett exempel som jag har dragit så många gånger så att det nästan borde stå på hällristningar någonstans. Alltså, för några år sedan hade jag samtal med Kai Pollack, en föreläsare och filmregissör och så vidare. Han är fullt igång. Han var annonserad i Örebro för någon vecka sedan. Han drar fulla hus. Och han är en predikant för sin sak i den här branschen faktiskt. Vi hade ett samtal om Jesus, han och jag, och Peter Halldorf var samtalsledare. Och då säger Kai Pollack en rad saker som han menar är helt i enlighet med Nya Testamentet. Och så plockar jag fram ett Nya Testamentet, slår upp andra Korinthierbrevet 5, där det står några sådana här riktigt tunga verser om vad som hänt på korset. Och så visar jag honom, men det du sa nyss, det stämmer inte riktigt med de här bibelorden. Och då säger han, ja men de där bibelorden, de är senare tillägg. jaha, säger man och frågar, hur vet du det? Och han svarar, jag känner det. Jag känner det. Vad gör man då? Svarar man, jag känner att det inte är så. Ja, vad fint. Ska vi sätta oss tillsammans, hålla handen och sjunga We Shall Overcome eller någonting. Alltså, det är en sån kultur, va? En sån superekumenik. Men nu vet ju jag har läst extra kurser i textkritik och handskrifternas historia, att hans känsla, intuition, ger honom fullständigt fel information. Det här är mycket gamla verser som är infogade i ett sammanhang som är ännu äldre. Här får han fel. Här hamnar han fel. Han är godtycke. Och det här kan vi behöva diskutera om lite försiktigt, så att säga. Det är intressanta jag har varit i samtal med människor som liksom säger i intervjuer och annat, ja, men det här med Gud som är kravlös energi är fantastiskt. Och sen i nästa stund kan de i en intervju säga, ja, men det jag särskilt söker en känsla av frid och 10 Guds bud. Och då förstår ni att man börjar fundera över kopplingen här, koherensen eller konsistensen eller vad man säger. Och så ställer man en fråga om det. Och så tittar de helt förvånat och säger, det går inte ihop och jag skiter fullständigt i det. Och här någonstans så får man hamna i försiktiga samtal om sanning och konsekvens. Och det är det jag är lite inne på här. Jag kommer till alldeles strax. Den kristna traditionen är ju starkt erfarenhetsförankrad, inte minst. Våra erfarenheter grundar sig i en... har en knytning till en tradition som blivit en text, och vi är ju inte helt och hållet irrationella eller frikopplade från traditioner alls. I det här mötet så får vi gå in med att dela personliga erfarenheter, medvetna om att det finns risker med det. Om vi bara delar personliga erfarenheter så kan det bli väldigt ytligt. Men om vi leder samtalet vidare lite försiktigt till frågor om sanning och konsekvens och relativism, så kan man komma vidare. Ibland har jag tänkt, det är omöjligt, människor lyssnar inte ett dugg. Och så har jag träffat folk på stan sen efter några veckor som står och säger saker som jag har sagt. Då förstår man, ja, men det landar ändå. Ha inte för lite tilltro till vad samtal kan betyda. Ett tolkningsmönster här som är tydligt. I den ena kolumnen bland sökarna så utgår man från en pluralistisk syn. Det finns många vägar. Man är inkluderande i sin tankebana. Och den här pluralismen och inklusivismen är väldigt individualistisk. Var och en har sin egen väg att gå. Inga konstigheter. Vi provar oss fram. Man plockar av smörgåsbordet. Så småningom kommer vi fram till samma bergstopp allihopa. Typ. En variant av det här är ju när man försöker hitta en enhet mellan alla religioner i ett förenande element. Men det är ett både och tänkande som krockar med ett kristet antingen eller tänkande, där vi gärna tänker i exklusivism än inklusivism. Och det här är en väldig utmaning när människor börjar närma sig kristen tro, verkligen, för att jag vet ganska många som har upplevt styrkan i kristen tro och börjar närma sig evangeliet, börjar till och med gå med i församlingar, men hänger fortfarande kvar vid tänkandet i vänstra kolumnen. Och jag har pratat med ganska många pastorer som har problem. Därför att folk är kvar här och inkluderar Jesus också. Det som inte syns här, kontinuitet eller kris. Är det en smygande övergång utan bekymmer in i kristen tro, eller ska det uppstå ett kritiskt läge någonstans? Vi vill gärna tänka att det behöver ske en kris, en omvändelse av något slag. Men det här gör förstås dialogen utmanande. Vid ett tillfälle jag hade talat i Malmö, det hade suttit folk med som var inne på den här linjen under eftermiddagen. Och på kvällen så pratade jag om Jesus. Varför just Jesus? Och de tyckte det var fantastiskt. Oj, oj, oj. Det här gillar de. Och sen började de säga, jag tycker du ska komma hit till Malmö till den här pantbanken, den här föreningen där vi har såna här diskussioner och ha en kväll tillsammans med den och den och den. För att jag tror att i grund och botten tycker likadant. Och så är det den person som introducerade A Course in Miracles i Sverige. Alltså en person som har helt andra värderingar än jag. Så att det har ändå inte landat. Det är ganska många punkter här. Jag ber om nästan om ursäkt för det. Men det finns en del att säga. Så att man kan ju ändå säga att människor rör sig, en pluspunkt, i riktning mot andlighet som en lösning. Om nu detta är enklare eller inte, det må vara sagt. Man söker också någon typ av helhet i en splittrad värld, någon typ av syntes. Det är också sånt vi kan knyta an till. På minuspunkten så kan vi säga, eller det kan vara en pluspunkt också, man har auktoriteter i den här miljön också. Det är bara det att de inte märks. Den här personen Pollack som jag pratade om och med, han har i många år läst A Course in Miracles, förstås. Och det är en uppenbarelse från Jesus själv till en kvinnlig psykiater i New York som tar emot uppenbarelser och de samlas i en tjock bok som fungerat som en bibel för många. Och när så han kommer inte till bibeltexten som ett barn, liksom nyvaket barn, utan han är förprogrammerad. Och den här texten är så tydlig. De första 50 kapitlerna innehåller övningar där jag ska på något vis ta bort gammal information som finns här uppe i hårddisken. Jag ska rensa hårddisken. Det jag ser betyder ingenting för mig. Det jag tänker betyder ingenting för mig. Varför det? Jo, därför att jag ska ta till mig den undervisning som finns i resten av boken. Som ju är en dogmatik om hur världen fungerar. Så att det finns auktoriteter, men de syns inte. Och där kan samtalet behöva locka fram det. Vi ställer frågor, ja men vilken bok betyder mycket för dig? Finns det någon särskild andlig lärare som betyder mycket för dig? Nya dogmer, ja visst. Man skapar nya system för där hur man förklarar de olika världsreligionernas olikheter, söker synteser i det här också, som på ett vis förnekar mångfalden därför att man söker en enhet som inte är sann egentligen. Det här blir lite för många punkter nu. Jag erkänner det. I den kristna traditionen så handlar det inte bara om personliga upplevelser och fantasier. Irenaeus, kyrkofadern, är ju helt fantastisk på den här punkten. Han går i dialog med sin tids andliga sökare, gnostikerna. Det kristna evangeliet är förankrat i verkliga historiska händelser, inte i skenvärldar. Skriften förmedlar fakta som utspelar sig i tid och rum, säger Irenaeus. Och tolkar dessa händelser som frälsningshandlingar. Så skriftens innehåll sammanfaller med kända skapelseordningar, säger han. Det här är hur skapelsen fungerar. De här hemliga traditionerna som gnostikerna liksom hänvisar till har liten trovärdighet och de låter inte skapelsen och historien tala. Och han är väldigt fokuserad på den historiska karaktären av kristen tro. Det är ett frälsningsdrama som utspelar sig i tid och rum och inte i någon mytisk högre definition. Och ni säger att ni har hemlig kunskap om vad evangelierna egentligen handlar om. Svarar, ja, skulle det ha funnits en djupare kunskap om evangeliets verkliga innebörd, då skulle jag ha känt till den, säger Ireneus. För jag var lärjunge till Polycarpus. Och Polycarpus var lärjunge till Johannes. Lärjungen Johannes. Och skulle det ha funnits en särskilt djupare och hemlig kunskap, då hade jag känt till den. Men jag förkunnar vad som är allmänt känt. Så att det här är ju förfärligt intressant. Det är ju väldigt vanligt idag att säga att ja, men kristendomen är egentligen förvanskad. Det finns andra traditioner förstås. Men här tänker jag att vi kan föra försiktiga samtal om val av auktoriteter. Vad grundar du dina övertygelser på? Är det bara en ingivelse? Har vi inte behov av en större tolkningsram för våra erfarenheter också? Än av de här personerna som jag hade offentligt samtal med blev så paff. Jag säger till honom, ja men du litar ju på mirakelkursen. Det är ju som en bibel för dig, en auktoritet för dig. Ja men ni har ju också era auktoriteter och er bibel. Jajamensan, säger jag. Vi simmar alla i samma båt. Som Refaat el-Sayed sa för många år sedan. Vi har alla våra auktoriteter. Frågan är vem av dem som är mest trovärdiga. Liksom. Är det evangeliernas Jesus eller mirakelkursens Jesus och så vidare. Så hur trovärdiga är de här auktoriteterna? Ja, jag ber om ursäkt för att jag gasar på. Öppen världsbild, när det gäller världsbilder och gudsbilder så, ja. Här har vi att göra med människor som är i grund och botten väldigt öppna för andlighet och övernaturlighet. Och det är klart, många svenskar och nordbor överhuvudtaget har vuxit upp med en bild av universum som ett tickande urverk. Va? Där allting, tick-tack, 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 allting följer naturlagarna. Inga avvikelser inträffar. Eller för den bilden av universum som en liten låda, eller världen som en låda. Det som ryms innanför ramen är det materiella, det som är synligt och därmed verkligt. Och förstås viktigt, allt som ligger utanför ramarna är det icke-materiella som är osynligt. Och därför overkligt och givetvis oviktigt. Så har väldigt många fostrats i Norden under senare decennier. De här människorna. De kommer in och sparkar ut golv, väggar och tak ur den här kartongen så det far åt alla håll. Man släpper in det andliga i vardagen, räknar med miraklet som en möjlighet. Undret som en möjlighet. Det finns så många berättelser om vad människor upplevt som är starka, som spränger den här gamla lilla lådan. Det här är en anknytningspunkt också vi. I kyrkan tror ju att Gud är närvarande i vardagen och så. Men de utmanar oss på den här punkten. De sparkar oss i baken. Här finns det ett flertal berättelser egentligen som jag kan knyta an till. Där ja, i våra kristna sammanhang så har vi blivit så försiktiga och anpassade till vad som är rimligt och resonligt. Att vi inte kanske räknar med Gud och när ingripande på samma vis som möjligt. Det här är en anknytningspunkt. På minussidan av en brytpunkt så är det ju så att människor som är så vidöppna som dessa får ju också på ett vis skörda frukten av det. För man upptäcker så småningom att det finns olika skyddsprodukter. Andefångare, skyddsamuletter, påsar med stenar i som man ska ha runt halsen för att skydda från negativa inflytanden. Det är inte så lätt att leva i en värld där man hela tiden måste parera mot olika energier och influenser och krafter för att må bra. Jag har träffat folk som har haft sovrum som ser ut som veritabla ställverk. Alltså. Det är sladdar och skärmar och kablar och plåtar överallt för att avleda energier. Liksom. Det blir ett väldigt sjå med det här, kort och gott. Ett bekymmer. Och om du har förlorat liksom, din färgen i dina chakras eller din aura, så måste du köpa oljor och smeta på olika delar av kroppen för att kompensera färgförluster. Och om någon har tagit på dina kristaller för mycket, så har de blivit orena. Du måste lägga dem i saltlösning så att de får tillbaka sin renhet. Och sen måste du programmera upp dem här igen så att de blir kraftfulla och verksamma. Det är ett sjå. Det är ett riktigt sjå. Men också kan det komma krypande en rädsla. Har jag nu gjort allt som står i min makt? Är jag skyddad? Här kommer evangeliet in. Så många berättelser jag hört av människor som har haft en resa där de i början upplevt många fantastiska saker och känt wow. Men efterhand upplevt att mörkret kommer. Nu frestas jag att börja berätta sådana historier om människor som haft det fantastiskt i början men hamnar i mörkret. En kvinna jag talade med som jobbat i branschen beskriver hur den här resan sett ut. Att till slut så började pipa och tjuta i husets knutar och böcker far ur bokhyllorna. Hon vet inte vad som ska ta sig till. Hon går till den kyrka där jag talar i Örebro. Och där säger hon att där var det några som la händerna på mig och bad för mig. Och det var som om en grå dimma lämnade min kropp. Sen dess har jag haft frid, säger hon. Många och allt fler upplever den fantastiska frihet som finns i Kristus evangeliet. Som är riktigt, riktigt goda nyheter. För människor som utforskat de här områdena och upplever att det finns ett mörker här. Till vem skulle vi gå? Står det i skriften. Här upplever de att det finns en räddning. Det finns en väg. Romarbrevet 8:37. Inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Varken makter i höjden eller i djupet. Detta får människor uppleva i ökande grad. På pluskontot finns det faktiskt en längtan efter Gud. Som en författare skrev för några år sedan, som intervjuat massor av sökare och pratar om det som en resa genom New Age i Sverige. Och det hon märker att det säger att det finns en divine homesickness. Människor längtar hem till Gud på något vis. Man längtar efter kärleken. Man vill ha en personlig relation med något högre. Och det här känner jag igen, och vi kan känna igen det också. Folk är inte så kalla som det verkar. Man längtar efter något mer. På minuskontot kan vi då säga, ja, men den här guden som man söker eller talar om, är inte den väl inklusiv? Inkluderar inte den både gott och ont egentligen? Alltså, varför ska jag välja det goda om Gud är både ond och god, om du förstår vad jag menar? På evangeliet ser vi en Gud som valt sida. Vi ser det tydligast på korset. Och det här är starkt predikomaterial. Gud har valt sida. Det är inte anything goes. Gud har valt sida. Gud är god. Den här kärleken som man längtar efter, är inte den alldeles för opersonlig också? Jo, egentligen. Hur kan man ha en personlig relation med en opersonlig energi? Och här, jag kommer aldrig glömma, för några år sedan jag sitter på ett café i Vasastan i Stockholm och pratar med en person som jag finner stark samklang med. Han vill ha en personlig relation med Gud, men här uppe i huvudet. Och han säger att han försöker ha det, men här uppe i huvudet har han en gudsbild som är helt och hållet opersonlig, som en energi bara. Och det är liksom, det stramar och det drar och det krockar. Jag ser att han längtar efter Gud, en personlig relation med Gud. Och det är klart, Gud i den kristna traditionen är inte bara personlig, han är gemenskap. Det är tre personer i gemenskap. Gud är en relation i grunden. Det är ju treenighetstanken där vi alla bjuds in i en dynamisk och levande gemenskap. Ja, så här kan man hålla på. Och ni ser att jag redan tagit ut krysset här. Krysset, det står för kristen tro, om ni undrar. Det är en symbol som ibland används i engelskspråkig snabb kommunikation. Christ. Kristendomen är krysset. Gud, han har valt sida. Han är inte bara fader. Han är treenig. Människosyn. Ja, en pluspunkt är väl ändå det här att man ser att människan är mer än materia. Man söker en helhetssyn faktiskt. Och tycker att den bild som finns av människan i dagens samhälle är för begränsande. Minst sagt. Människan är inte bara en maskin som man lämnar in för reparationen av diverse delar. Vi behöver en helhetssyn. Men på minuskontot ligger liksom följden av hela den världsbilden. I grund och botten har man en förandligad människosyn. För flera år sedan stod jag och samtalade med en kille som sålde böcker på en sån här hälsomässa. Det heter ju så numera. Det heter inte New Age-mässor. Det är hälsomässor. Det kommer till nästa pass. Ingen som pratar om New Age idag. Han står och säljer böcker. Runt omkring oss pågår det övningar med massage och annat. Kroppsterapi. Och så säger han, titta på de här. De är helt fast i kroppen. De fattar inte att det handlar om det här. The mind. Här finns en intressant spänning. Det talas jättemycket om kroppen. Det är så väldigt mycket praktik när det gäller terapier på det kroppsliga planet. Men om man verkligen vill ge hjärnet och satsa på de högre energifrekvenserna så måste man släppa det kroppsliga på något vis. Och bli, jag vet ju flera som liksom på något vis är så försiktiga med vem man tar i handen och hälsar på, vem man umgås med, om man lånar saker av folk eller om hur miljön ser ut. För man vill inte smittas, kontamineras. Man vill nå de högre energinivåerna. Egentligen så är det ett förandligande som blir slutpunkten i den här resan. Och det beror på, som jag sa tidigare, att man de här traditionerna har sin tankarna och sin bakgrund i traditioner där människan ska tillbaka till den andliga världen, så att säga. Det är hennes livsresa. Hon är fast i materien, hon ska tillbaka till det andliga. Så att den här helhetssynen, den är väldigt svag. Och här finns det en kristen helhetssyn, en biblisk helhetssyn som är fantastisk. För många år sedan skrev Fredrik Brochet en bok som är vidunderlig. Helhetssynen återupptäckt. En oansenlig grå bok som försvinner även i hyllan, även om man har den där. Det är obegripligt. Alltså den är så grå så att den syns inte. Och innehållet är skimrande, strålande. Alltså den handlar om den bibliska helhetssynen på människan. Som man läser den så börjar man nästan gråta. Vilket alternativ i människosyn som finns. Alltså den bibliska människosynen inkluderar kroppen, skapelsen, bejakelse av de skapade ordningarna. Och det oerhörda är ju att till och med Gud själv kommer i kött och blod. Irenaeus säger, när han kämpar mot sin tids andliga sökare, agnostikerna, kristen tro handlar inte om att fly från kroppen, om en flykt från kroppen, utan om en frälsning för hela skapelsen och kroppen. Alltså det är någonting mycket mer inklusivt. Jag bara matar på här, jag ber om ursäkt. Människans problem är andliga. Där kan vi vara eniga. Vi behöver en ny kontakt. Jajamensan, säger vi. Sen upptäcker vi att vi har olika uppfattningar om hur den här kontakten etableras. Är det via en insikt, en aha-upplevelse eller en omvändelse? Vi har olika uppfattningar om hur den här ursprunget till alla till våra liv ser ut också, som jag var inne på nyss. Men här kan vi vara eniga, men så märker vi det finns skillnader här. De tänker att om vi reser in i oss själva så hittar vi den här inre punkten, den gudomliga identiteten som kopplar upp oss mot det stora kraftfältet i världen. Så man anträder en resa inåt och försöker hitta sitt sanna själv som också är det högre självet, som också är gudomligt. Så många människor fastnar i den inre resan. Man fastnar i ett inre sökande och kommer aldrig ut. Jag har intervjuat människor som började på 70-talet som säger jag är fortfarande inte färdig. Nej, men så är det ju med den inre resan. Man blir aldrig klar av olika skäl. Många upplever också att det är en resa inåt och neråt. Man möter så mycket mörker här på den här resan. Och så legitimerar man det här mörket och säger ja, men det ska vara så här. Man ska möta mycket mörker för att kunna liksom bli fri från det. En av studenterna på studentalfa, jag har haft studentalfa, jobbat i universitetskyrkan senare och 5,5 åren också. Och där har väl fler människor kommit till tro varje termin. En av killarna som blev väldigt berörd under en gudstjänst drog sen iväg ut i det här som jag pratar om nu. Och jag ser honom en dag sitta på ICA Maxi i närheten av där vi bor. Han är helt förstörd. Jag ser honom och jag tänker, nu är han inne i en fas. Ja, precis, så var det. Men han legitimerar det genom att säga, ja, men man ska igenom mycket mörker innan man når fram. Men är det så att mörkret är det enda? Jag sa till honom sen, jag sände tid med honom. Det är inte du som ska bära världens mörker. Det finns någon som burit världens mörker. Du ska inte ner i all skit. Någon har tagit det för dig. Lösningen, ja, det här är ju den mest dramatiska upplevelsen. Människor som upplever att de ger hjärnet in i den här andligheten upplever sig till så småningom uppluckrade i sina konturer. Får svårt att skilja sig själv från egentligen omgivningen. Nu får jag lägga händerna på den här och hoppas på det bästa. Den tycker inte om orörlighet. Stillhet. Alltså upplever att de liksom tappar bort sig själva. Och det är ju inte så konstigt. Därför att på något vis, ja, den är labil hela grejen. Ja. Att man upplever sig uppluckrad, för man kommer ju i kontakt med en opersonlig energi. Det är där resan landar liksom. Och det är inte konstigt att man upplever att man blir uppluckrad som person. Förstås. Och min kritiska fråga är lösningen på människans problem en upplösning av människan? Ja, det är vad många har berättat om. Och det stämmer också rent ideologiskt, teologiskt. Om Gud är en opersonlig energi, vad blir det av mig som person? Som det står i en av mina handböcker hemma, when you reach the high state you are no longer somebody but nobody. Den högsta nivån, där är du inte längre någon, du är ingen. Och där upplever människor mycket konkret, och det är så ironiskt för man ger sig ju in i det här för att hitta sig själv. Och jag tror många kommer att uppleva att de förlorar sig själva. Inte i evangelisk mening utan i en mera kosmisk mening, att man upplöses. Är lösning på människans problem en upplösning av människan? Det är min kritiska fråga. Många har gett mig rätt på den här punkten när jag pratar med dem. De har den här typen av erfarenheter. I den kristna traditionen så inbjuds vi till upprättelse av individualiteten. en kvinna som gjorde den här resan in i upplösningen och sen kom till tro. Jag frågade henne, vad var det mest, hur skulle du beskriva det? Så, det mest fantastiska var att jag på nytt kunde säga, jag vill, säger hon. Känn på den. Varje gång jag tänker på det hon sa så får jag ståpäls. Kristendomen förknippas med förtryck av individen. På något vis. Fattig, syndig människa, ner med dig. Men tänk om evangeliet handlar om en upprättelse av individen. Till var och en upprättas till sin unika personlighet och individualitet. Vi riktas utåt, inte inåt. Utåt mot världen och människorna. Och så här kan man hålla på. Det finns intressanta brytpunkter här. Och jag ser att klockan är... Jag tänkte att vi skulle ha någon minuts paus innan jag börjar igen. Men ni är sådana hårdingar. Ni bara kör sådana förmiddagspass. Jag vet inte hur långt jag ska gå. Men det här är ju en annan sån här triangeldrama. Där man lägger över alldeles för mycket makt. Men jag tar det väldigt kort. På den enskilda. Alltså, man får ju möjlighet att skapa vilken värld man vill här. Det är du som har ansvaret för att skapa ditt liv. Och det upplevs av många som en svindlande frihet. Men den här friheten kan slå över i slaveri på det viset att du måste ju ständigt vakta på dina ord och dina tankar så att du inte skapar energier som kommer tillbaka som bumeranger i bakskallen sen, va? Och ställer till elände. Du måste ju vakta på dina ord och dina tankar så att de inte skapar någonting negativt. En kvinna... I samband med en sån här mässa. Vi satt och åt fyra stycken efter en sån här mässa där jag hade också haft ett föredrag. Och då drog jag till med någonting lite skämtsamt i matstunden där. Hon säger, akta dig, det är farligt att säga så. Och då svarade jag direkt, nej. Jag lever inte i en lika magisk värld som du. Jag är fri. Och för henne blev det en chock. Hon satte sig tillbaka mot ryggstödet. Och sitter tankfull i 10-15 minuter. Alltså hon lever i en magisk värld. Där hon skapar sitt liv. Jag lever i ett relationsuniversum. Där det hänger inte på mig. Det är inte jag som är Gud, va? Det är inte jag som skapar mitt liv. Utan jag lever i relation. Och friheten ligger i den här insikten om att jag är inte Gud. Jag lever i relationer med andra människor. Och i där jag finner min djupaste bestämmelse och identitet. Det finns en enorm frihet. I relationer. Och i relationer finns det också nåd. Va? Det finns förlåtelse, försoning och sånt. Ja, alltså. Det här är ju också frågan. Om det händer något tokigt för mig. Vem ser felet? Jo, det är förstås mig själv. Jag har att skylla. Jag har brutala exempel på hur människor tänker här. Det mest skarpa kanske är när en tidigare student och sedermera god vän ligger och dör i AIDS. Han har blödarsjuka och har fått smittat blod via transfusion, men han vet ju ingenting om det. Så han gifter sig, åker på bröllopsresa och börjar må konstigt, kommer hem och får diagnosen. Han trotsar alla prognoser, den här unge mannen. Han lever många år över alla prognoser. Men till slut så är det dags. Jag sitter hemma hos hans föräldrar. Pappan kommer in, lägger handen på min axel och säger, Lasse, det här är det finaste vi har. Det är deras enda barn som ligger där och går bort. Och då har jag precis innan köpt en bok som ligger hemma på skrivbordet med rubriker som folk som valt att dö i AIDS. Så fattar ni. Ligger han där på grund av att han har valt det? Ska jag säga till honom, skärp till dig, tänk positivt. Ni ser vilken distanserad, cynisk hållning det finns i en sån attityd. Kristen tro handlar om engagemang, delaktighet. Passionsdramat, säger vi. Påskdramat. Det är passion, det är engagemang. Gud kommer till oss och lider och dör för vår skull. Det är inte den distanserade guden, utan den närvarande, lidande guden. Ja, ni ser. Det finns mycket här som är jättespännande. Och nu har jag faktiskt... Jag måste sluta nu. Så får vi ta upp de här trådarna i frågestunden innan lunch. Och jag hoppas att ni har tagit någon anteckning här uppe i huvudet om ni inte har papper och penna. Så kan frågor komma upp både från gårkvällen och idag på förmiddagen. Ska vi ta 5 minuters paus? Eller? 5 minuter.